Tack ska du ha, Christian och hela bandet Narnia, ni är grymma. Det är riktigt härligt att förstå och se att ni är igång igen på något sätt. Det är som Guds ord säger, att the latter rain ska bli bättre. Det ska bli det bästa. Det som kommer, det som ligger framför, den här liksom andra halvan är liksom segerhalvan. Ni vet, liksom en bra fotbollsmatch, den är ju skön liksom i första halvlek, men det är ju andra halvlek det avgörs. Inte bara för er nu som längtar efter hockey istället här och håller på HV och sånt där. Jag vet att Patrik, att egentligen så är det en sån här smyg HV-kille. Ja. Halleluja, vännerna. Himlen vinner. Ja. Jag har sjungit liksom i någon sån här periodspaus på HV för 30 år sedan, någonting sånt där, och slutade med att Klapp och Klang-gänget stod och bara: kämpa, Jesus, kämpa. Ja, det var en av mina starkaste ögonblick. Jag sjöng en gång på också någon sån här periodpaus i Karlskrona hockey för länge sedan. Och min största kamp i livet då var hur jag skulle liksom kunna komma undan det där. Men då för jag hade alla mina klasskompisar i klacken där i Karlskrona i hockeyn. Och så skulle man stå och sjunga där i gamla hallen ovanpå herrtoaletten. Det var liksom enda plana golvet där. Och stod där liksom med något sånt här ungdomskörsband och skulle sjunga då: halleluja, det är skönt att vara Jesu vän, och alla de här gamla härliga ungdomskörslåtarna. Och så skulle jag smita undan där. Så kom min ungdomspastor till mig och så sa: är du en tjänare eller vad är du? Och jag kände liksom, det gnagde i mig så länge. Men jag stod på det här dasset liksom på taket där, och vi sjöng de där låtarna, och man fick lida lite för Jesus inför sina kompisar. Det var nyttigt för en ung man att bära en börda i unga år, som det heter. Hörrni, jag ska predika för er idag, och jag är laddad för det. Men först ett supertack från Ulrika och mig, min underbara hustru sedan 30 plus år, att vi får komma hit och vara här tillsammans med er, Kiki och Patrik och hela Hope Church. Alltså, ni är ju på G, va? Jag tänker, jag följer er liksom lite på sociala media och så här, och tycker att det är så skönt, inte bara liksom de där bilderna vi alla vill lägga ut liksom, lite blått ljus och så något ljus, någon bild som är snett bakifrån som bara fyller liksom rutan med massa människor, och ur rätt vinkel ser det mesta bra ut, men det är liksom arbetsbilder, och ni snickrar och spikar och bygger och jobbar och finns i vardagen, och jag älskar det där. Jag älskar de här bilderna vi har fest. Ni får visa upp att kyrkan är ingenting vi behöver skämmas för. Det vi gör, någonting vi tror på, något vi är stolta över, att det är härligt att vara frälst, va? Men också att vi jobbar tillsammans. Liksom det är både liksom mursleven och svärdet liksom i våra händer, och in good times and bad times. Det är något fantastiskt att vara ett folk tillsammans som gör någonting, och att bygga kyrka tillsammans. Det är ju Jesus som bygger sin församling. Det står ju i Guds ord. Det är han som bygger sin församling. Men vi får vara med där. Och vi tror på det vi gör. Vi är övertygade om det vi gör. Och jag är övertygad om att det Gud gör i Hope Church, både här och i Växjö och vilka städer ni kommer hamna i nu de närmsta 10, 15, 20 åren, only God knows. Men det kommer bli fantastiskt. Och det kommer bli mäktigt. Och det som är skillnaden är att man försöker att göra någonting. Att man, du vet, den som inte försöker kommer inte heller liksom hinna med någonting. Men försöker vi, gör vi någonting, aktiverar vi oss, så kommer någonting hända. Det är som för er grabbar nu när ni åker till Brasilien. Det är klart något kommer hända under de där konserterna och mötet med människor. Det är mycket väckelse i Sydamerika, men det finns mycket skräp också. Och att bara få tala in i de här världarna ett evangelium som förvandlar liv. Och det vill jag vara med och göra här ikväll. Så ett supertack till er. Ett jättegrattis till nya lokaler. Det är inte den första byggnaden och inte den sista byggnaden. Det kommer bli många byggnader och många byggen framöver. Så skaffa dig en bra byggutbildning och framförallt tjäna med ett gott hjärta. Jättegott också att se hela klanen Boman här. Det ska bli spännande att få lyssna på er och dig i nästa gudstjänst också. Och det här kommer bli en grym kväll. Jag tänkte skulle predika ikväll över ett tema som har varit någonting av ett årstema för mig. Och är det som jag har kallat för unstoppable faith. En tro som inte kan stoppas. Och jag har lite olika varianter som jag jobbar med i det här. Men framförallt så vill jag tala någonting om just den här övertygelsen i våra liv som vi kan bära på. Jobb säger att jag vet att du kan göra allt, säger han till Gud. Ingenting kan stoppa dig. Den tron är någonting som vi äger i våran tro på Jesus Kristus. Så när vi vaknar en sån här långfredag så kan vi påminna oss om Jesu ord till oss. Det står i Johannes evangelium kapitel 12 att när jag blir upphöjd, säger han, när jag blir upphöjd så ska jag dra alla till mig. För några veckor sedan så predikade jag om lovsångens hjärta. Betydelsen av att leva i en lovsång, att en del av vårt uppdrag som människor är att leva i tillbedjan. Och så vaknade den här morgonen, jag skulle predika om det här, men jag predikade utifrån en annan text. Men så bara den här versen slog in i mitt hjärta. När jag blir upphöjd ska jag dra alla till mig. Så tänkte jag så här, hur många byggnader i min hemstad Västerås har namnet Jesus på fasaden? Så tänkte jag, nej. Jag vet inte ens en kyrka som har namnet Jesus på fasaden. Det finns kyrkor som har det. Jag älskar det. Och så tänkte jag, vi har en jättebyggnad, 4000 kvadrat där i Västerås. Jag tänkte hela fasaden ut mot Norrleden där, bara Jesus världens hopp. Och genast så kom ju liksom den här lite businesskillen igen fram. Ja, hur är det nu med alla som ska hyra våra lokaler och hur kommer de tycka om det? Och jag tänkte, det spelar ingen roll, va? Jesus, när jag blir upphöjd så ska jag dra människor till mig. Vi behöver inte vara korkade, vi behöver inte vara dårar. På ett sätt står det att vi ska vara det. Men vi tror på det vi gör. Och vi tror att det här namnet Jesus är det som är skillnaden. Det är ju inte liksom tron på Gud som får människor till himlen. Utan det är ju tron på namnet Jesus. Det är ju genom tron på namnet Jesus vi övervinner den här världen också. Och det är så också vi besegrar den onde, säger Guds ord. Genom tron på namnet Jesus, bekännelsen till namnet Jesus. Förr i tiden när jag gick på bibelskola och undervisade på bibelskolan så talade vi alltid om ordet, blodet och namnet Jesus. Det är det som är våra vapen. Men många kristna, de går omkring vapenlösa, man springer omkring det här livet och så undrar man varför man inte har seger i livet. Men man kan inte Guds ord, man vet inte att det står att det finns 34 000 löften i den här boken. Och därför kan man ju liksom inte applicera dem i sitt liv. Är du med? Och så kanske man har svårt att bekänna namnet Jesus, men det är namnet Jesus som förvandlade mitt liv. Det var inte tron på Gud som förvandlade mitt liv, det var tron på Jesus, Guds son, som förvandlade mitt liv. Att han har liksom gjort någonting för mig som jag kunde acceptera och ta emot som en gåva utan att förtjäna det egen kraft som förvandlade mitt liv. Men det finns också en bekännelse i det här som faktiskt gör att jag kan leva ett övervinnande liv, säger Guds ord. Det finns en övervinnande tro som är mäktig, va? Som handlar om en frimodighet. Den här nådens gåva i våra liv. Som faktiskt Efesierbrevet talar om att när vi lever i den här liksom, förståelsen för och acceptansen för vad Guds nåd kan ge oss. Så ska vi regera i livet genom denna ende Jesus Kristus, står det. Vi ska regera i livet. Vi kämpar inte för att nå upp till en position av auktoritet. Vi kämpar utifrån en position av auktoritet. Efesierbrevets andra kapitel säger att vi är placerade i himlen i Kristus Jesus. Vi sitter där med honom. Vi sitter med Kristus. Och utifrån den positionen i Jesus så möter vi livets utmaningar. Men du vet, för den som alltid ska kämpa liksom för att nå upp och duga, va? Så blir det ju väldigt jobbigt kristet liv. Väldigt mycket av religion, väldigt mycket av kyrkosystem, väldigt mycket av döda kyrkor liksom har handlat mycket om att du duger inte, va? Men genom Jesus så duger vi. Det är bara genom Jesus vi duger. Och han har placerat oss med honom i det himmelska. Och utifrån den positionen så möter jag mina brister, jag möter mina begränsningar, jag möter mina svårigheter, jag möter det som är tufft i livet, jag möter mina egna misslyckanden, jag möter det som finns i andra människor som inte alltid liksom kanske attraherar mig så mycket, som kan till och med såra och skada mig, va? Men utifrån det så kan jag faktiskt leva ett övervinnande liv. Och det är någonting av det som jag vill lyfta fram inför dig. Det finns en bibelberättelse som jag kommer tillbaka till om och om igen ifrån Lukas evangeliums femte kapitel. Jag ska läsa tre stycken verser där. Och där står det så här ifrån vers 5. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten. De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Ni känner till berättelsen. När Jesus kallar Petrus. Simon Petrus svarade, vi går tillbaka. Ja, det, vi tar nästa här då. Ja. Var det den vi läste? Ja, vi tar nästa. Nästa bild här. Nej, tillbaka. Tillbaka. Simon svarade: mästare, vi arbetar hela natten, inte fått något, men på din befallning vill jag lägga ut näten. De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. Hörrni mina vänner, det här handlar om någonting som är så fantastiskt. Som handlar om ett liv i Gud. Som lär oss någonting om vad vi möter när Gud både kallar oss men också utmanar oss bortom det som är våra, liksom egentligen våran egen, ska vi säga, förståelse för vad som är våran begränsning eller vad som ligger bortom våra begränsningar, men att Gud vill fortsätta också att fylla våra liv med mer av sig. Det är ju så här att när vi läser den här texten så förstår vi några enkla saker. Det första är det här att Jesus har kallat oss. Det är inte vem som helst som har kallat oss. Det är Jesus som kallar oss. Är du med på det? Håller du med om att det var det vi läste? Alltså Jesus, han kallar Petrus. Och det är Jesus som sänder honom ut och göra någonting här. Han skulle kasta ut näten på andra sidan båten. Va? Vi har arbetat hela natten, ni kan berättelsen. Man har dragit upp alltså sina båtar på land. Man håller på att rengöra näten. Man sköljer näten. Man är redo liksom för att gå hem till familjen. Det är färdigt, arbetsdagen över. Och så kommer Jesus in på scenen. Och så säger han så här att jag ska lära er någonting. Vi far ut på djupet här. Ja, men Petrus och hans kompisar, de var ju vana fiskare. De visste liksom att det var på natten man fiskade. Man fiskade inte mitt på dagen när det var hett. Och de hade några kompisar som de fiskade tillsammans med. Som hade liksom sin båt också där. Och först så hade ju Jesus liksom talat till folket. Han använde Petrus båt som någon form av talarstol. Liksom så här, och så seglar de ut lite i vattnet. Och ni kan säkert se de här målningarna av kända gamla antika målare. Höll jag på att säga, som har målat den här bilden när Jesus talar till folket. Och de sitter på stranden där. Och kanske lite pittoreskt väl ibland. Men jag tror att det var ganska naturligt, va. Han kom gående, det var en skara där, och så gick han ut i vattnet där, och så klev han i en båt, och Petrus kan använda en båt, och så talar han, och sen så hände någonting som handlar om att Jesus har ett större perspektiv än bara ögonblicket. Han visste att det fanns någonting mer som handlar om framtiden också. Och när Petrus och hans team ror ut där på djupet, så undervisar Jesus honom om någonting som är så avgörande. Det är att Jesus, han opererar både i det naturliga men också i det övernaturliga. Jesus, han vill prata med oss, han vill tala till oss, han vill kommunicera med oss. Han vill verka in i våra liv, i det naturliga livet som vi lever. Du vet det, du 7-4, måndag till fredag, lördag och söndag. När du är trött liksom en kväll efter jobbet, när du liksom, det inte funkar så bra med kidsen, när frugan är på sitt bästa humör men inte du. Alltså han vill vara Gud i allt det där, va? Men så är han också en Gud i det övernaturliga. Bortom det som är din förmåga. Bortom det som är din förmåga att förstå allting. Att klara av allting. Jesus, han kallar. Jesus är den som finns i det naturliga och det övernaturliga. Men så också han är den här Jesus som kallar oss in i ett liv. Som är mer än bara det här som handlar om att gå till jobbet eller plugget. Eller att göra det här vanliga livet. Att livet har ett högre syfte. Som inkluderar jobbet, polarna, kyrkan, allt vi älskar att göra. Men som har ett substansvärde som är djupare. Hans liv skulle handla om fiske, med ett annat typ av fiske. Människofiske. Det finns tre saker i den här texten som jag vill skicka med dig hem. Det första är det här, att det finns en breaking point i ditt liv. Du vet, när man når en sån där gräns, en sån här bristningsgräns. Du vet, näten höll på att brista, står det. De fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då lärde oss någonting om hur viktigt det är att fånga även de tuffa ögonblicken i livet. Vi älskar alla de här härliga ögonblicken i livet, eller hur? Jag hade några sån här härliga ögonblick i veckan som ligger tillbaka. Jag skickar några bilder, jag vet inte om de finns med här. Det här är... I fredags, i Abisko. Längst, jag var uppe i Treriksröset förra fredagen. Jag har kört genom hela Sveriges fjällkedja på snöskoter nu under några vintrar. Och nu körde jag 100 mil snöskoter här förra veckan och kom hem igår. Och ja, här ser du en skön kille. Det är därför jag har en sån här fantastisk solbränna. Han ser ut lite som en tvättbjörn så här, va. Och så ja, rödingfisk, vet du, det är alltid härligt. Och ja visst, var det tre eller vad var det? Här mötte ett gäng också väster om Kebnekaise som kom med sina slädhundar här. Såna huskies, Siberian huskies. Och det var ganska festligt, en sån här strålande dag att se Kebnekaise från västra sidan. När man tittar rakt in i den här Rabots glaciär, det där som du vet Herkulesplanet flög in i. Och kraschade rakt in i Kebnekaises liksom västsida som är som en bara en mur, va. Att bara se in där och tänka, är inte nordtoppen högre nu än sydtoppen? Vet, nordtoppen på Kebnekaise, den är av sten och sydtoppen har liksom 20 meter snö på toppen och som smälter lite med jämna mellanrum så där, va. Och känna bara att man finns i den här vildmarken och har levt ute, tältat ute nu under 10 dagar och vaknade igår morse, det var 18 minus när jag klev ur sovsäcken och kände att det här är manligt. Jag brukar fråga min hustru så här, hur vill du ha semestern? Och då säger hon så här, varm och lyxig, säger hon. Och då tänker jag så här, man får ju ställa upp lite i ett äktenskap, eller hur? Så jag tänkte, jag ställer upp lite för dig älskling, offrar mig några gånger ibland och åker på en härlig, varm och lyxig semester. Men hon hakar inte på det där med 18 minus och sovsex och där. Så att, det kändes lite obalans där, honey. Ja, men. På tal om breaking points. Att fånga de här tuffa ögonblicken i livet. Det finns någonting faktiskt i den här veckan som jag var med om som handlar om just det här. Att för att få den där dagen, vet du. När man bara känner att allt har lugnat ner sig. Va? Man sitter under en tall och eldar lite på en brasa och dricker lite kokkaffe. Så krävdes det liksom någon form av insats för att komma dit. Va? Och jag tror att det är så i många ögonblick i våra liv. Att vi kommer inte till de där ögonblicken av seger utan faktiskt kampen för att nå den där segern. Vet, alla människor har ögonblick, sådana här defining moments i livet där man känner att man kan inte gå längre. När det är för tufft. Men den punkten är ofta mycket längre bort än vad vi känner och vad vi tror. Jag har varit med många gånger när man kommer till en punkt där jag orkar inte mer, va. Vet, nu kör jag snöskoter, men förr i tiden så åkte jag liksom skidor med släde efter. Va? Tills man inser att allting med motor är mycket roligare. Och till och med motor på isborren. Vet du? Vet, man har blåsor i fötterna och så kom jag hem efter en sån här lång tur någon gång. Och så stod jag vid bilen med min kompis och så frågade jag honom. Hur långt tror du man skulle orka? Han sa, jag tog hela vägen vi har åkt. Och tillbaka igen. Om man var tvungen. Sista tiden har varit lite såna här bilder ute på Instagram. Så här som att, du vet, din farfar när han växte upp då. Eller kanske din farfars far när han växte upp. Han fick börja jobba när han var 8 år. Och din farfar, han stred i andra världskriget. Och din pappa, han fick börja jobba när han var 15 år. Och hade gått ut liksom nian. Och du är förolämpad. Alltså att utmaningarna i våra liv, vi kan definiera våra utmaningar på olika sätt, va? Men i djupet av våra liv så tror jag vi är kallade till någonting som handlar om att göra skillnad. Och det har alltid kostat någonting. Vet, allt som är värt någonting har kostat någonting. Ett äktenskap kostar någonting. Att bygga kyrka kostar någonting. Att följa Jesus kostar någonting. Det kostar någonting. Men det är också värt någonting. Det är värt någonting. Det här med breaking points, du vet, jag tror att vi älskar allihopa att göra någonting stort med våra liv. Och så kallar oss Gud oss och så säger han liksom, kan du ge mig mitt bästa? Och vi står där, du vet. 19 år, det är läger. Liksom sista år, det är lite slutklämmen där på vad med ungdomsskaran. Så bara, jag ger mitt liv, det får kosta vad som helst. Va? Och sen när det kostar på riktigt, va? Då känner vi liksom, orkar inte mer. Men det skulle ju vara härligt bara. Och varför? Det är inte alltid bara här. Det finns en breaking point. Och varför är det här så viktigt Jag hade en mentor för många år sedan som hette David Cartledge. Han sa så här: when you've emptied the blessings of today, a gateway will be the pathway or the gateway to the blessings of tomorrow. Alltså när du har tömt gårdagens och dagens välsignelser, så är det ett motstånd som är dörren till morgondagens välsignelser. An adversary will be the gateway to the blessings of tomorrow. Alltså det finns någon typ av tryck, va? När du har tömt ut liksom det som du kämpade för att liksom nå fram till, va? Så har du det plötsligt. När du var 15 år, jag kan få 50-lapp, jag kan fylla mopedtanken, och sen så köpte du bil och så var det 200 kronor. Och nu då så ska du både fylla din och frugans och barnen, så allt bara flyttas fram. Och så tömmer vi gårdagens och dagens välsignelse. Jag vet en visionär, va, som eran pastor Patrik, han tycker ju nu att det är lite tråkigt, därför att det, där var han ju igår. I nuet var han igår, va. Nu är han imorgon. Nu tänker han ju liksom inte bara på, han gladde sig jättemycket igår, va, över liksom invigning och så, men vet, han är ju redan på nästa byggnad, va. Eller hur? Så att vi bryter igenom i våra liv, och så när vi har brutit igenom, då kommer ett tryck, va, för att bryta igenom igen. Den här breaking pointen, den kan vara en tid, den kan vara en plats, den kan vara ett sammanhang. När någonting i dig definieras. Vem är du? Vad har Gud lagt ner i dig? Vad ska komma i ditt liv? Man kan möta en sån där breaking point liksom i sporten, va? Du vet, tänk vad Västerås åkte ur hockeyserien, va? Ner till liksom tredje nivå. Jag bara kände liksom, det är bara värdelöst. Jag tänkte bara, det är meningslöst. Vi kom inte ens till final i bandy. Vi är ju prenumererat på bandytiteln. Västerås är ju världens bästa bandylag. Mesta. Nu är vi inte ens där. Varför? För att någonstans, när det var en sån här defining moment i sporten, va, så bröt vi inte igenom. Det finns i business. Det finns liksom i allt av det här att på något sätt i affärslivet bryta igenom. Det finns liksom om man jobbar som polis eller om man är militär. Alltså ett ögonblick när någonting avgörs i livet. Det finns i familjelivet. Ska vi fortsätta att älska varandra? Ska vi fortsätta att hänga ihop? Ska vi fortsätta att bygga det här livet ihop? Det finns personligt när det gäller tron. Ska jag fortsätta tro Gud? Ska jag fortsätta tro på det här som jag gett mitt liv till? Det finns i det som handlar om våra barn. Hur många gånger ska man säga? Hur många gånger ska man uppmuntra? Hur många gånger ska man förlåta? Hur många gånger ska man? Men vi fortsätter. Vi hänger i. Det finns en breaking point när vi vill fortsätta genom alla säsonger. De här fiskarna i båten med Petrus, de hade nått sin limit. Det är som man, om man är en löpare, skulle kalla för the wall. Väggen. När det bara fullt av mjölksyra i kroppen. Men man måste bryta igenom. De kunde inte ta mera pressure. Kunde inte ta mera load. De var tvungna att bryta igenom. Det här är exakt vad en ostoppbar tro handlar om. Vi ber om mer. Vi ber att få vara använda av Gud. Och det betyder att vi om och om igen måste facea sådana här ögonblick. När vi hittar en breaking point i livet. Där, lyssna noga, där våran framtid kommer att avgöras. Där våran framtid kommer att avgöras. Kanske är du en sån här breaking point i ditt liv. Där din framtid kommer att avgöras, men du kommer att bryta igenom. Gud kommer att ge dig kraft. Du kommer att hänga i. Du kommer att fortsätta. Hebreerbrevet 10:36. Uthållighet är vad ni behöver för att göra Guds vilja. Det vill vi göra. Men lyssna noga. Och få vad han har lovat. Hebreerbrevet 10:36. Uthållighet är vad ni behöver för att göra hans vilja. Vi vill gärna göra mycket, va? Men vi ska också få allt vad han har lovat. Visst är det bra? Bara det bibelordet kan man ju tugga på liksom en hel vår. Det andra jag tänker på, det är just det här begreppet att, att verkligen fånga. Jag har skrivit liksom det engelska uttrycket taking hold, för det är precis det det står i den engelska texten om den här fiskafänget. När de liksom inte orkade längre. Att de signalerade till sina vänner i den andra båten att liksom komma till dem för att take hold. Att hjälpa dem, står det, tror jag, i den svenska texten. Take hold. Att komma och hjälpa dem. De signalerade till sina kompisar. Du vet, har du någon gång flyttat någonting som är riktigt tungt, så vet du liksom att om man är ett gäng som typ grabban här, de flyttar ju utrustning stup i kvarten. Vet. Men då har man de här ofta i ett gäng som är med när man ska flytta saker. Som alltid har ryggskott. Alltid har ont i fingret. Hallå? Eller när man bär något tungt, så märker man att det är en av de där sex som bär liksom den där tunga grejen. Som tjuvar lite, va? Och han låtsas liksom att han... Åh, vad tungt det är. Och så håller han egentligen bara fingrarna emot, va? Du vet, en sån här smygare, va? Patrik. En sån här smygare i Guds rike, vet du. Alla andra bär bördan och så är det någon som går vid sidan. Och bara, det låtsas hela vägen, vet du. Åh, vad tungt det är att bygga kyrka. Åh. För att man på något sätt ska spara sig till ett senare läge, va? Det är väldigt jobbigt, vet du, om man ska dra en bil upp ur ett dike, eller man ska flytta på en sten, eller man ska baxa runt någonting. Man måste åtminstone ha några i det här gänget, va? Som inte bara sådana här smygare, va? Som kliver in och take hold. Som liksom suger tag, va? För många år sedan så min hustru Ulrika, hennes pappa hade en flyttfirma och ett lastbilsföretag nere i Karlskrona som heter KLAB. Och så jobbar jag där liksom extra på sommaren för att dryga ut den här evangelistlönen. Och så skulle vi flytta en stor sån här gammal Xerox-maskin, kopieringsmaskin, på posten. Så här, med 1 miljon fack, ni vet, på sidan så här, va? Sorterar mig. Och vet, den var på tredje våningen och jag skulle stå där nere och baxa upp den här på en semitrailer. En sån här en lastbilsvagn. Och plötsligt så hör jag bara ett våldsamt ljud. Och ser den här maskinen komma flygande mot mig från tredje våren. Bara kasta mig ut vägen, va? Och den här maskinen slår ner i backen. Och liksom, man kunde ju bara stå där och titta ner liksom i gropen. Och 6 feet under. Bara att se den här Xerox-maskinen gå liksom en tidig död till mötes, va? Och bara för att någon släppte greppet. Någon släppte greppet. Hallå? Det är inte tid för dig att släppa greppet. Det är tid för dig att suga tag. Det är något så viktigt. Det finns några härliga principer som jag brukar utmana och tala om när jag utmanar männen i vår kyrka. Om liksom, vad är att vara en verklig man? Att man fyller moppe 15. Att man blir myndig 18. Att man har förmågan att reproducera sig, för att den uttrycker mig lite milt. Att man kan gifta sig. Att man har gjort militärtjänsten, vilket man inte gör numera. Vad är att bli en man? Vad finns? Liksom, vad är det? Hur blir man en man? När är man en pojke? När är man en man? Jag har 4 saker jag brukar tala om. Och det första är det här att acceptera ansvar. Det är manligt det. Nu skulle man kunna citera. Det är manligt. Tony Rickardsson, vet du. Ja. Att acceptera ansvar. Det är egentligen svar på frågan som Gud ställer till dig. Kan jag lita på dig? Can I trust you? Det är manligt att acceptera ansvar. Andra jag brukar tala om det är att stå emot passivitet. Du vet, det finns ju en gen i oss allihopa som är lite sådär, va? Soffan och äppelkakan, vet du. Och så ropar någon att kom här nu. Amen. Stå emot passivitet. Men svara på frågan, står du upp? Kan du stå upp? Det tredje jag brukar undervisa om, det är det här, en kvinna att älska. Det är manligt att ha en kvinna att älska. Lite annorlunda när vi jobbar i lite andra kulturer. De kanske har 6 fruar eller 7 fruar. Och ibland så kommer man i sådana missionsländer och det är en speciell utmaning. Men nu bor vi i Sverige. Så vi lämnar det andra åt sidan. Varför jag nu... Vi lämnar det. Här är vi nu. En kvinna att älska. Det handlar om, är du trofast? Kan du vara trofast? Det är manligt att vara trofast. Det fjärde jag brukar tala om det är att arbeta för en uppskjuten belöning. Du vet, man jobbar först och så får man lön sen. Man pluggar först och så får man liksom betyget sen, va? Man hänger i, va? Och Bibeln talar om det här. Att en dag så har vi löpt loppet hela vägen. Och så spränger vi små målsnöret, va? Och så ska vi få en segerkrans. Och så ska vi få en lön för det vi har gjort, va? Och så kan man sjunga en sån här gammal härlig sång, va? Ska det bli några stjärnor i kronan jag får? När jag avlagt min jordiska skrud ska jag möta på den himmelska höjd några själar jag vunnit för Gud. Det kommer göra sig jättebra på podcasten. Uppskjuten belöning. Att stå emot passivitet. Du vet, i avgörande ögonblick står jag vid sidan om då. Och tittar in. När Gud gör någonting i vår tid. Vet jag tror att Jesus kommer tillbaka. Snart. Det har vi sjungit ganska många tiotals år, va? Men jag tror det. Man talar om nu från USAs sida att erkänna Jerusalem som huvudstaden. Och ambassaden ska vara där. Och du kan tycka vad du vill om Donald Trump. Men liksom, där är de. Man brukar säga, ja, mellan 600 och 1200 stammar som inte nådda. Men säg 600 när jag talar med Kalle Härjestam som dyker upp här snart. Va? Och så sa, frågade honom, hur många kvar av de här? Ja, kanske 300 har vi, håller vi på att jobba med nu. Och när är vi klara med de där sista stammarna? Kanske 2020, men jag tror, säg 2019 egentligen. Och så bara börjar man titta alla etnos, alla stammar, alla språk. Och erkännandet då. 1948 Israel bildas och en generation därifrån. Det händer grejer ur ett eskatologiskt perspektiv, om jag använder ett svårt ord där, som handlar egentligen om det som ska komma och framtiden liksom i det här med himmelrike och när ska Jesus komma. Det, och är du ny i kyrkan, allt det här finns liksom i Bibeln och det kan vara lite svårt att förstå, men det här som handlar om att Gud gör någonting i vår tid. Ska jag stå vid sidan av det och titta in på det? Eller ska jag vara där det händer? Ska jag stå vid sidan av matchen? Eller ska jag vara i matchen? När Gud gör någonting i Hope Church, ska jag vara där eller ska jag vara här? För det verkar som att i Hope Church så säger man, haka på. Du kan också vara med. Du får vara med här. Ja, men jag har ju knappt en tro. Ja, men du kan få en tro. Ja, hur får jag den? Ja, men kom in här. Kom in här så kan du få en tro. Ja, men jag kan inte så mycket Bibeln. Ja, men kom in här så lär vi oss under resan. Hur mycket kunde de här lärjungarna om Jesus innan de mötte Jesus? De lärde ju sig när de började vandra med Jesus. Vi tror ju ibland att man ska vara färdig när man får tjäna i Guds rike. Helst ska man vara 40 år innan man får hand om en handkassa på 50 spänn. Liksom. Men liksom i vardagslivet så hanterar man miljoner. Va? Det är ju larvigt. Kom in i matchen och var med och kör. Liksom. Stå emot passivitet. Vet evangeliet, det liksom utmanar oss att ge våra liv för någonting och lägga dem i Herrens händer och stå emot en passivitet då. Utmanar oss att liksom lay hold of our destiny, va? Att liksom fånga det som är våran framtid då. Och vi behöver varandra. Du vet, när Petrus är i båten och de ropar liksom till de andra kompisarna på i den andra båten, så är det ju inte ett gäng som är passiva där, därför att Jesus hade ju bara sagt till Petrus att åka ut. De var ju inte emot, va? Utan de var ju egentligen för. Liksom, de tyckte det var jättespännande det som hände. De undrade, fisket går här på mitt på dagen här och Jesus är ju ingen fiskare, han är ju snickare. Och, men det, man kan ju snickra ihop ett spö, men eller en båt kanske, men fiska kan han inte, va? Och så kallar han in dem i matchen. Vet extroverten Petrus, han finns där. Och, men de andra ville vara med. Vi kan ju inte leva liv som bara några passiva bloggare, va? Hela kristenheten är ju full av passiva bloggar som vet allt liksom om allt som sker. Men hur många är med och bygger någonting? Är du någon som man kan lita på? Är du någon som dina vänner kallar på och kan kalla på när det gäller? Gud kommer överraska dig när du lägger ditt liv i hans händer. Han vill ge dig ett mirakel. Han vill erkänna liksom på någonting. Han vill att du ska erkänna liksom att han verkligen är den han säger att han är. Var inte rädd. Frukta inte. Härefter ska ni fånga människor. Låt mig avsluta med det här. Jag ska gå in och landa här. Det står också texten här att deras vänner kom och de fyllde båten. Fyllde båda båtarna så att de höll på att sjunka, står det. Vet, i Lukas 6:38 så står det så här: ge och ni ska få ett gott mått, packat, skakat och rågat ska Gud ge er i famnen. I engelska översättningen så brukar det säga, talas om a good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap. Alltså, det ska hällas i ditt knä, va? Och då tänker vi ibland liksom att det Gud gör, det ska komma liksom så ordnat och paketerat. Men här ska det bara hällas i knät på oss. Jag tycker det är ganska spännande att se i det här fisket att båtarna fylldes liksom på ett sånt där sätt så att det handlar liksom om att nästan sänka båten. Tänk om det här är ett profetiskt ord rakt in i det som ni är med om just nu. Att Gud vill fylla Hope Church med så mycket människor att båten håller på att sänkas. Vad gör man då? Det är ju som i de här filmerna, du vet, den här hajen. Och så tittar de ut på den här fisken, vet, eller båten, och så säger de, I think we need a bigger boat. Tänk om det är en sån tid. Vi är på väg in i att fylla båten. Utan begränsning. Vi tjänar en Gud utan begränsning. Guds principer funkar i livet. Men attityden till hans rike och hans liv bestämmer liksom vad som flödar ut ur våra liv. Han vill fylla din båt. Och han vill fylla den här kyrkans båt. Du vet, det finns liksom inte en promille otro i den helige ande. Det finns inte en promille av tvivel hos honom över att Gud kan göra det. Han har bara liksom, det är möjligt. Det finns en väg. Det finns en utväg. Det finns en väg igenom. Det finns en väg att hantera det här. Det finns visdom. Han känner djupen i dig. Han känner djupen i Gud. Han har all kunskap om vem Gud är. Han är Gud. Han pekar alltid på Jesus. Han bor i mig. Det finns lösningar. Inte en promille otro. Inte en promille tvivel. Om att det han har kallat dig till eller det han har utvalt dig för att utföra. Att det han liksom utmanat dig att vara med, att det skulle vara omöjligt. Men varför hänger du inte med honom mer då? Om du hänger mer med honom. Om du umgås mer med honom. Så får du ju del av honom ännu mer. För att han ska fylla båten. Kanske är det precis det här mötet handlar om idag. Kanske har du upplevt välsignelse tidigare. Kanske har du gjort så mycket för Gud mer. Men du vet. Det handlar om att han ska fortsätta göra någonting i ditt liv. Himlen kommer vara full av människor. Jag är helt övertygad om, jag har ju mött Bonke några gånger och han brukar alltid tala om det här. Liksom att hans uppdrag i livet har handlat om att avfolka helvetet för att fylla himlen. Va? Och jag kan inte tänka mig att Guds segrande rike ska ha mindre människor i himlen än vad ett helvete har. Utan det ska vara så mycket mer övervinnande fullt, va? Och det är det vi kallar det till, att leva ett sånt fantastiskt liv. Det kommer att vara mer glädje i våra liv tillsammans med Gud än vad vi någonsin liksom har upplevt tidigare. Vi kommer att se mera hopp än vad vi någonsin har upplevt tidigare. Och Gud kommer att göra någonting fantastiskt i våra liv. Han vill bara fortsätta göra någonting fantastiskt för dig. Amen.